Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det lilla som jag ser och får höra är ju helt enkelt fruktansvärt, saker som man inte som normal människa tror för sig går finns ju. Och där kommer ju verkligen det här med kryptering och möjligheten att hålla sig dolt in som en stort problem. Så skulle vi visa så skulle folk häpna, och jag är ganska övertygad att vi skulle kunna få både mer resurser och annan lagstiftning ganska snabbt.
Hej och välkomna till Sveriges största teknikpodd, Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Donnison och är chefredaktör.
Och jag heter Anna Oring och är nyhetschef på Ny Teknik. Per, vem är det som du har intervjuat till det här avsnittet?
Det är Patrik Corner som är chef för SC3, det vill säga polisens nationella IT-brottscentrum.
Vi kan väl säga att det var första gången som en person iklädd uniform kom in i vår poddstudio.
Det var många som tittade lite extra på honom när han gick igenom korridoren här fram till studion.
Och vad var skälet till att vi vill intervjua honom just nu?
Ja, men det är flera skäl. Framförallt ska vi prata med och vill veta mer om hur polisen med digital kompetens och nya lagar lyckas spränga knarkligor, barnporrshärvor och människohandel och andra brott där digital infrastruktur är själva navet för brottsligheten. Och det berättar han väldigt bra om, skulle jag säga, och förklarar hur det går till. Jag ville även veta mer hur de har arbetat med det här mer uppmärksammade fallet kring den ökända drogsajten Flugsvamp 2.0, hur den ligan sprängdes, och som är ett väldigt aktuellt fall för just nu då, som ska avgöras här inom kort.
Precis, och det här har vi hört mycket om i nyhetsmedia, och andra saker vi har hört mycket om och själva rapporterat om är ju ny lagstiftning som kommer på plats här under våren. Vad handlar den om?
Ja, det handlar om polisens möjligheter att kunna använda så kallade trojaner för dataavläsning.
Det här har ju varit kontroversiellt, men också då från polisens håll med sagt att det här är ett nödvändigt verktyg för dem, medan det står då mot den personliga integriteten.
Ja, det här är ju att polisens dilemma, skulle jag säga, att tekniken springer i sån otroligt hög hastighet, medan lagstiftningen inte alls hänger med i samma tempo. Och jag kan förstå att de är frustrerade på polismyndigheten att de inte alltid kan använda de senaste verktygen för att lösa avancerad brottslighet.
Då ska vi ta och lyssna på Patrik Corner.
Dagens program sponsras av Comsol. Anna, vad kan du säga om Comsol?
Det är det svenska företaget som utvecklar mjukvara för simulering. Det används för till exempel design och utveckling av litiumjonbatterier, kylning av elmotorer och skärmning av elektriska fält. Ett exempel är att Samsung använder Comsol för design av högtalare till sina tv-apparater.
Ja, precis. Och det där, allt det där är faktiskt rätt häftigt. Och nu är det faktiskt så att fler kan ta del av Comsols beräkningar. En nyhet är att man kan skapa fristående simuleringsapplikationer som kan köras av vem som helst utan behov av licens. Och vill man veta mer, ja, då är det bara att gå in på comsol.se. Ja, nu säger vi hej till Patrik Körner som är chef på Swedish Cybercrime Center, även kallat Nationellt IT-brottscentrum. Välkommen till podden Allt behöver veta om ny teknik.
Tack så mycket, kul att vara här.
Ja, det är väldigt kul att ha dig här. Innan vi pratar om hur ni med digital kompetens och nya lagar spränger knarkligor, barnporrshärvor och olovligt dataintrång och människohandel där digital infrastruktur är navet för brottsligheten, så tänkte jag att du kanske kort kunde berätta vem du är.
Ja, alltid en svår fråga. Patrik heter jag och jag är en ung kille på plus 50 som har varit inom polisen i ganska många år, började 91. Har sedan dess i princip varit polisen trogen. Jag har varit en kort stund även på Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden som vi säkert kan prata lite grann om senare, eftersom man då utövar tillsyn över polisen och säkerhetspolisen och framförallt användning av både hemliga tvångsmedel och integritetsfrågor. Men som sagt, jag har gjort en ganska lång poliskarriär och vill väl påstå mig allt annat än IT-specialist, utan någon form av bred kompetens och generalist. Jag har börjat som alla andra, kört radiobil i Västerort, Vällingby. Och sedan gjort massor med saker, bland annat varit på nationella insatsstyrkan en stund. Allt för kort så är det, skadade mig i nacken ganska allvarligt. Har sedan jobbat på Rikskrim sedan 1998 i olika former. Med allt från lite särskilda spaningsmetoder, informatörsverksamhet och sådant. Och har väl också sen bytit bana helt från att ha varit en operativ person och gjort en del kanske till och med spännande saker. Så gick jag in på det mer byråkratiska spåret, vi gick lite utbildningar, hamnade på Rikspolisstyrelsen, började skriva lite fappar som det heter, alltså våran författningssamling och riktlinjer med mera. Har utbildat mycket på polishögskolan i vidareutbildningar i olika utbildningar för just den utredande verksamheten framförallt, men även informatörsverksamheten. Så jag har gjort ganska mycket inom polisen och sedan har jag gått olika så att säga, ledarspåret och gått lite utbildningar på FBI som har givit mig ganska mycket. Och,
exempel, vad har de utbildningarna på FBI gett dig?
Ja, så jag gick ju den stora utbildningen här på säga, som heter National Academy, som är 10 veckor i Quantico då på FBI, som är en ledarskapsutbildning framförallt. Där man sen, det är University of Virginia som står för själva innehållet i utbildningarna. Där får man ju välja vilka kurser, men jag läste då ledarskap framförallt och även också cyber threat. Eftersom det var passande, eftersom jag då precis skulle börja på den här tjänsten. Mm. Ja, men framförallt är det ju att träffa andra polischefer runt egentligen från hela världen. Men framförallt amerikaner, men hela världen, och få ett intryck av att vi har exakt samma problem. Spelar ingen roll om du jobbar i Chile eller om du jobbar i något annat land. Så är det i princip samma dilemma vi har inom law enforcement.
Så helt enkelt en väldigt erfaren polis som står här i studion.
Ja, jag har ju jobbat länge, så med tiden kommer ju någon form av erfarenhet, hoppas jag.
Precis. Vi ska också säga det att under det här samtalet så ska vi titta närmare på hur ni har jobbat konkret med att spränga den aktuella knarkhärvan med kopplingar till den här drogsajten Flugsvamp 2.0. Och internt så kallas den här utredningen för Kinopio, eller hur?
Yes, det är riktigt.
Mm. Men först kan väl du berätta mer övergripande vad SC3 är då och vilka funktioner som du styr över?
Ja, SC3, för det första kan man ju kort förklara namnet så man inte tror att det är bara taget ur luften. SC3 står ju för Swedish Cybercrime Center. Trean står för att det är 3 C:n i det namnet. Och det har vi inte hittat på själv, utan vi är en form av spegling av EC3 som är European Cybercrime Center, som då tillhör Europol. Och därför har vi då tagit det namnet, eftersom något jag förstod när jag började med det här är att internet sitter ihop, världen sitter ihop, och det är en otroligt internationell verksamhet. Och engelska är då arbetsspråket, så därför har vi ett engelskt namn också. Vi då på Nationellt IT-brottscentrum sitter på NOA, tillhör utredningsenheten där. Och ansvarar för dels operativ verksamhet när det gäller cybercrime. Men även strategisk verksamhet eftersom det är ett av NOAs uppdrag.
Och vi kanske ska förtydliga här vad NOA är för
ja,
något som inte vet.
Ja, tack. Jag kommer säkert säga fler förkortningar. Det står ju för Nationella och operativa avdelningen på Polismyndigheten. Och det här strategiska ansvaret innebär att vi har 4 så kallade processansvar. Kan låta torrt och kort. Man kan översätta det till verksamhetsansvar. Vi ska se till att de här 4 processerna i myndigheterna fungerar väl. Och några av dem är hyfsat enkla att förstå. Vi har till exempel ansvar för internetinhämtning eller som vi eventuellt kommer kalla den grundläggande internetinhämtningen. Som helt enkelt är som det låter, att hämta in information att använda då i utredningsverksamhet på internet. Vi ansvarar även också då för det som kallas för ISÖB, ytterligare förkortning, internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Som är en extremt stor, komplicerad process, innehåller allt från grooming till dokumenterade sexuella övergrepp mot barn som i lagtexten kallas för barnpornografibrottet. Och man kan väl kort säga också, det är väl egentligen därför jag hoppade på och tog det här uppdraget, eftersom jag tycker och att polisen kanske inte har prioriterat den här brottsligheten fullt ut. Får se om vi kommer in på någon orsak till det, men det är ju ett fruktansvärda brott som begås i ganska stor skala och man skulle nästan kunna kalla det för någon form av mängdbrottslighet är väl att ta i. Men den förekommer i allt för stor omfattning och om vi tittar på våra resurser så lägger vi mer resurser på kanske andra brott som typ bedrägeri eller inbrott. Men jag tror att de flesta här, eller här, de som lyssnar också tycker att skydda våra barn bör vara prioritet nummer 1. Men den processen ansvarar för. Vi ska alltså se till att vi jobbar enhetligt och effektivt inom hela myndigheten. Så det var två stycken av våra processer. Sen har vi den komplexa cyberbrottsligheten som vi också ska se till att den funkar bra. Och det är ungefär som det låter. Vi diskuterade länge om just komplexa cyberbrott är ett lämpligt namn. Och några ville ha det lite mer definierat, men det är så komplext. Så därför är ordet komplext bra. För det handlar ju om dels angrepp mot infrastruktur, som kanske många tänker på, rena svåra cyberbrott där man använder så att säga datorer och internet som ett medel för att göra någon form av brott.
Men är det också attacker mot svensk infrastruktur då?
Ja, det kan det vara i en förlängning. Där jobbar vi ju nära tillsammans med Säkerhetspolisen. Eftersom Polismyndighetens uppdrag skiljer sig lite grann där. Men framförallt kan man väl säga ett angrepp på en bank eller om det är Vattenfall eller våra elsystem kan man ju svårligen veta i startläget om det är främmande makt eller om det är en rysk, nu tog jag dem som exempel, ungdom som sitter i en källare någonstans. Det vet man ju inte förrän kanske efter 6 månaders utredning, så därför måste vi samarbeta väldigt nära. Men det kan också röra sig, alltså komplexa cyberbrott, om ett avancerat narkotikabrott på dark web till exempel. Som innehåller väldigt mycket tunga IT-inslag. Så det hela den processen ska vi också se till att Polismyndigheten arbetar enhetligt och effektivt. Och sen har vi den svåraste, internetrelaterade brott. Och den kan du gärna förklara för mig.
Jag tycker nog att du kan förklara den för oss.
Ja, nu har jag inte med mig regeringens definition. För vi fick ett regeringsuppdrag bara för några veckor sedan här. Och i den så har de faktiskt definierat vad de anser är IT-relaterad brottslighet. Och det är i princip alla brott som dels begås med någon form av datamedel, men också alla som lämnar digitala spår eller digital bevisning.
Exakt.
Och då blir det spännande, för det är nästan så, vilka brott idag lämnar inga digitala spår eller digitala bevisningen? Det krävs ju att du kanske då bor ute i skogen där det inte finns några kameror. Du har ingen mobil, ingen dator, och så går du ut i skogen och gör det här brottet, vad det nu ska vara. Ja, då kan det eventuellt bli icke några digitala spår eller bevisning. Men annars är det ju all brottslighet. Så vårt ansvar är alltså att se till att polisen blir bättre på att hantera digitala spår och digital bevisning. Det gör vi såklart tillsammans med både HR-kompetens som ska hjälpa oss med att ta fram utbildningar och NFC.
Det låter ju som att det är ett väldigt brett område och att ni har typ 3000 personer som sitter där och jobbar med det här.
Ja, man skulle tro det, och nu har jag bara nämnt våra strategiska uppdrag. Sen har vi då operativa uppdrag att stötta i princip hela den här sfären och bedriva egna utredningar. Så ja, det är ett komplext område och det, man kan väl säga att det är på tapeten.
Ja, absolut. Men hur många anställda har ni idag?
Vi är drygt 100 personer.
Mm. Vi ska komma till hur ni ska jaga in mer kompetens till avdelningen och hur stora ni kanske ska bli då på sikt. Du pratade att ni samarbetar då med EC3 som är den europeiska varianten av er verksamhet. Är ni en kopia av dem eller hur funkar det? Har ni samma system, samma arbetsmetoder?
Ja, det kan man säga. Så internationellt så har ju alla law enforcement någon form av samma metoder. Eftersom, som jag sa, att internet ser ju likadant ut här som det gör i Sydkorea. Så därför har vi samma metoder och en telefon här ser likadan ut. Så jag har samma metoder och i princip samma verktyg. Men det som kan skilja sig, och ibland kan skilja sig stort, det är ju lagstiftning. Vad kan vi göra? Vad får andra göra? Så på den listan kan det skilja sig. Mm. Vad vi kan göra. Och om frågan är med speglar, så ja, till stor del så ser vi ut som EC3, men vi är betydligt mindre både i antalet och också i kanske det ansvarsområde. De har några tunga ansvarsområden som också är till exempel bedrägeri, som på engelska kallas för fraud. Mm. Hela den biten ligger inne på EC3 och den har vi i Sverige inte lagt in i Cybercrime-centret.
När det kommer till IT-brott och IT-relaterade brott så antar jag att det krävs en del samarbeten med andra länder för att nysta upp de här brotten. Mm. Hur mycket hjälper ni andra länder och hur mycket hjälp får ni från andra länder?
Enkla svaret är mycket åt båda håll. Vi hjälper andra länder mycket och vi får fantastiskt mycket hjälp från andra länder. Och det ärendet som vi kanske snuddar vid som pågår i domstol idag, Kinopio, är ju ett sådant ärende. Och om jag tar det från minnet så tror jag vi har samarbetat med minst 27 olika länder. Och vi har skickat nästan ett 80-tal olika rättshjälpsförfaranden till flera länder.
Om du tittar då i er digitala verktygslåda, vilka skulle du säga de absolut viktigaste verktygen ni har för att bedriva verksamheten?
Ja, det är ganska enkelt. Det viktigaste verktyget vi har är vår personal. Och exakt vilka verktyg är ju en sån här tråkig fråga som jag inte kommer gå in på vad de heter eller vad de kan göra. Utan det står ju i lagstiftningen vad vi kan göra och vad vi får göra. Och vi gör bara sådana saker som vi kan och får göra.
Jag förstår. Otroligt nyfiken ändå på vad ni har.
Men man kan enkelt faktiskt säga att det krävs ingen Einstein och är man tekniskt intresserad så finns det något som heter Google och där kan man hitta vad finns det för typ av verktyg som law enforcement använder och kan använda. Och sen måste man komma ihåg att anpassa det till svensk lagstiftning för allt som man kan göra får vi inte göra.
Hur skulle du säga att kriminaliteten har förändrats på grund av modern teknik?
Den har ju förändrats enormt på grund av modern teknik. Dels så har du ju hela det som nu har flyttat in på nätet. Alltså idag istället för att råna banker så kan du ju till exempel, och vi kan ju titta på den här härvan som har varit i tidningarna lite grann med ukrainsk bedragare som man i princip kan säga har satt det i någon form av företagsbusiness att helt enkelt lura folk.
Och ja, vi pratar alltså om den här bitcoin.
Yes, som egentligen inte är en bitcoin lurendrejeri utan det är ju ren och skär bedrägeri. Mm. För det finns ju inga bitcoin som jag förstår det involverade egentligen utan det är ju bara en chimär. Alltså man låtsas handla i bitcoin. Så det är ren bedrägeri.
Vi ska säga det att det är Dagens Nyheter som avslöjade det här bedrägeriet och har skrivit rätt mycket om det.
Ja, precis. Du har ju alla de brottslighet som faktiskt begås genom datorer och telefoner där man försöker då oftast bedra folk att tjäna pengar och lurar folk. Och sen har du ju den tekniken att du kan också använda den för att kommunicera. Och den har ju försvårat, vi kommer kanske nämna det också, det här med kryptering som är ett stort problem som gör att det är svårt för polisen att få information om vad folk gör. Då måste man ha mycket spaning. Vi kanske till och med måste vara med på plats för att höra vad folk säger. För väldigt stor del är krypterat idag.
Vilka är de hetaste trenderna kopplade till digitala verktyg bland kriminella just nu då?
Ja, om man ska vara generell så är det just att man kan kommunicera krypterat.
Kommunicera krypterat?
Ja, det är att kommunikation mellan människor är ju viktigt vad du än ska göra. Om du ska ha en lunchdate eller om du ska råna en bank eller vad du nu ska göra för något så måste du kommunicera. Mm. Och då är ju kryptering alldeles ypperligt.
Mm. Och vi ser ju att många yrkeskriminella och gäng och sånt där riktar, använder så här så kallade supersäkra mobiler. Och, hur bär ni åt för att knäcka de här mobilerna när ni kommer över dem?
Ja, och återigen så blir det ett lite tråkigt svar. Vi använder den teknik som finns och de metoder som finns för att, så att säga, knäcka dem. Men det är ju ingen hemlighet att det finns telefoner som är fruktansvärt eller väldigt, heter det, svåra att öppna och komma in i. Det gör det, och det ställer ju verkligen till det.
Mm.
Sen är det ju väldigt få saker som är omöjligt, brukar man säga. Och så säger jag också, det är väldigt få saker som är omöjligt.
Ja, men med andra ord så lyckas ni knäcka varenda mobil?
Varenda mobil? Nej, det ska jag absolut inte säga. Det gör vi inte. Varenda mobil lyckas vi inte knäcka. Det kan man säga utan att avslöja för mycket.
Mm. Vilka är de vanligaste IT-misstagen som kriminella gör men kanske inte fattar att de gör dem?
Ja, det var en bra fråga och nog egentligen över min begåvningsförmåga, höll på att säga. Vad som är vanligast, men precis som i all annan verksamhet och även om man nu råkar vara kriminell och brottslighet så gör man ju misstag. Och det kan ju vara allt från att man använder sin supersäkra telefon och sen så gör man någonting som gör att, för att göra det enkelt för sig själv. Kanske som någon annan har gjort med sina lösenord och så. Och mycket mer tänker jag väl inte heller avslöja där, för de får...
Du menar helt enkelt att man lagrar lösenordet till den supersäkra mobilen?
Så skulle man ju kunna göra kanske. Eller någonting
annan
annat.
Mobil
eller någonting annat, precis. Ja. Men till slut så blir det ju jobbigt att vara väldigt hemlig och väldigt försiktig. Och då kan man göra saker som man gör misstag helt enkelt.
Mm. Vi har snuddat lite vid det här med dataavläsning som du är ett viktig del för er såklart. Kan du berätta hur ni använder hemlig dataavläsning?
Ja, vi använder det inte alls eftersom lagstiftningen börjar gälla, om jag kommer ihåg rätt, 1 april.
Mm.
Så det används ju inte inom svensk polis än. Och det enda jag kan säga där att det används ju, det är ju NOA som kommer ansvara för, och det är utredningsenheten, och det är en sektion som heter sektionen för särskilda insatser där den verksamheten ligger. Den ligger väldigt nära oss och vi samarbetar gott med dem och de är väl förberedda för 1 april.
Mm. Men har ni tillräckligt med kompetens då för att utveckla egna trojaner och liknande saker för att genomföra hemlig dataavläsning?
Vi har absolut tillräckligt kompetens, utan det finns ju, Sverige är ju ett land med väldigt duktiga IT-människor, och många av dem tycker det är kul och intressant att jobba för de brottsbekämpande myndigheterna, så svaret på den frågan är absolut ja.
Mm. Ni skriver i era platsannonser som jag läste här nyligen att ni strävar efter att prova nya metoder i utredningssyfte samt att ni ständigt försöker testa rådande lagstiftning för att utveckla utredningsverksamheten. Vad menar ni med detta?
Ja, jag kan väl säga, kanske inte jag har skrivit just den meningen, men så är det ju. Alltså, internet och även då den som vi bekämpar, kriminaliteten, utvecklas ju med rasande fart och rasande tempo och hittar alltid saker, nya metoder, nya sätt att försöka kringgå säkerhetslösningar. Och det är, vår uppgift är att försöka hänga med i det tempot, och det kan man väl säga att det gör vi ju inte. Och framförallt så begränsas man ju av lagstiftningen i den delen. Och det är inget konstigt, alltså lagstiftningen reagerar ju ofta på någon form av företeelse, så stiftar man en lag för att hantera det som redan har hänt. Och det betyder att vi får ju det verktyget oftast när det redan har funnits en tid på marknaden, då kanske man till och med gör andra saker. Så det är svårt för lagstiftningen att hänga med, och det är ingen hemlighet att den lagstiftning som vi använder mest idag, den skrevs ju för väldigt, väldigt länge sedan.
Men är det här svårt för er inom polisen?
Ja, alltså det sa jag ju, och det är det ju. För det, vad man kan göra med en dator eller med god teknik och god kunskap är ju massor.
Mm.
Men vi får inte göra allt som man kan göra. Och så ska det ju vara såklart. Det ska prövas och det ska ta den tid det tar, men det blir ju ett problem, ja.
Är det frustrerande till och med?
Jag har jobbat för länge för att bli frustrerad för det, utan det är tingens ordning, och vi lever ju faktiskt i en demokrati där det ska ta sin tid och det ska vara rätt, och alla ska ha rätt till en rättvis prövning. Så för mig är det inte frustrerande, det är bara att acceptera fakta.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Nu ska vi bli lite mer konkreta då och titta på det här, den här knarkhärvan som nyligen är, eller på väg att nyssas upp och betecknas som en av de största i Sverige någonsin. Det handlar om hundratals miljoner kronor som bytt ägare på den ökända drogsajten Flugsvamp 2.0. Och om jag förstår saken rätt så har den här operationen Kinopio, som utredningen kallas internt, pågått i mer än 2 år. Stämmer det?
Det stämmer.
Hur startade allt detta?
Ja, exakt hur det startar ju med någon form av, man kan kalla det för tips. Alltså det kommer in information, och hur den informationen kommer in, det kan jag faktiskt inte säga hur den kom in först till polismyndigheten. Men det är ju ett samarbete med vår underrättelseverksamhet som då uppdagade och fick information om att den här sajten både fanns och hur den fungerade. Och från det så påbörjades då en komplicerad utredning som har tagit så här lång tid.
Mm. Vilka metoder har ni använt under den här utredningen?
Ja, återigen, metoder. Vi har ju använt vanlig utredningspedagogik, eller metodik heter det. Och i en sån här ärende så måste man ju dels, är det ju den tekniska delen som i det här fallet är extremt komplicerad. Att kunna bevisa vem som sitter bakom en dator, bara det är ju komplicerat.
Ja, hur gjorde ni det?
Ja, exakt hur man gör det, men det förstår ju alla att det blir ju en kombination mellan någon form av teknisk utredning, och sedan så måste man oftast koppla på människor och spanare också för att kunna se om det stämmer.
Och hur många poliser eller hur många personer har varit med och utrett det här då?
Ja, det är ju färre än vad man skulle kunna tro. Alltså, polisen har ju resurser som är begränsade, och vi måste göra massor med saker samtidigt. Så själva utredningskärnan är inte alls stor. Där pratar vi om en handfull människor. Men hur många som har varit inblandade bara hos oss, så har ju stora delar av vår sektion och våra grupper varit involverade. Och även andra inom polismyndigheten och andra myndigheter. Och åklagare ska vi inte allt minst säga.
Mm. Och det som har kommit ut hittills då är det att ni har jobbat mycket med telefonavlyssning. Ni har spårat kryptovalutor som används för betalning för de här drogerna. Och liksom lyckats få ett bra bild över hur allting funkade. Hur känns det idag?
Ja, jag är bara stolt. En ära att få jobba med så duktiga kollegor på över hela både NOA och polisen och åklagarmyndigheten. Och det har som jag sagt varit ett extremt teamarbete, bara att följa penningströmmar, och den finansiella utredaren som har jobbat då på från andra sektioner har gjort ett jättejobb. Och våra analytiker som har hållit koll på alla de här ettorna och nollorna som har varit oändliga. Och bitcoinspåring, jag kan bara det grundläggande i detta komplicerade värld, men om man ser hur en sån går till så får man ont i huvudet med tanke på alla ettor och nollor och siffror
du,
som
du
finns.
Du sa tidigare att det var runt 27 länder som varit inblandade. Hur har det här fungerat i samarbete med de här länderna? Vad är det som man har gjort?
Eftersom det är så många länder så har det varit lite olika uppdrag eller olika förfrågningar, men allt så har det ju dels att spåra pengar som kan finnas på bankkonton i andra länder. Också så finns det ju, som jag sa, servrar står ju inte alltid i Sverige utan kan stå någon annanstans, och att få då hjälp och kanske då göra både husrannsakan och beslag i andra länder tar ofta tid. Så orsaken till den här långa tiden är ju framförallt egentligen väntetider på olika rättsliga begäran som har skickats ut.
Flugsvamp 2.0 fanns ju på den krypterade delen av internet, det så kallade darknet. Och många verkar ju tro att darknet är en dold del av internet där man utan risk kan handla med exempelvis droger. Men det stämmer ju faktiskt inte. Ni är rätt duktiga på att hitta och spåra upp personer på darknet.
Ja, och det är vi. Och det är väl en liten villfarelse som jag också hade innan jag började sätta mig in i det. Att liksom, det mesta av det som finns på internet ligger ju dolt. Alla våra bankärenden som vi gör ligger dolt. Och mycket, varenda gång du loggar in så att säga, någonting, så ligger det ju oftast i någon dolt del av internet. Så det är en väldigt stor del som ligger där, och där lämnar du oftast också någon form av spår. Även om det kan vara svårare.
Mm. Hur känns det då att Flugsvamp 3.0 startades kort efter att ni lyckats stänga Flugsvamp 2.0?
Ja, det är ju ett naturligt flöde. När någon går hädan så dyker någon annan upp. Det är väl livets circle of life, skulle man kunna säga. Så det är ingen som är förvånad någonstans.
Nej, är det ett evighetsarbete om man ord?
Ja, det är det ju absolut. Och det är ju också viktigt att man förklarar för personalen som då brinner för sitt uppdrag. Och om vi nu går över till det andra ämnet som vi hanterar då med sexuella övergrepp mot barn, så är det ju otroligt frustrerande för de utredarna att veta att det här finns, det pågår hela tiden, och man får ibland slita personalen hem på kvällarna. Eftersom det tar ju aldrig slut, utan man kan bara göra det man kan. Och det gäller att hålla helst livet ut.
Precis. Är just barnporrdelen den jobbigaste delen att jobba med?
Ja, det skulle jag ju säga, åtminstone för de allra flesta. Det lilla som jag ser och får höra är ju helt enkelt fruktansvärt, saker som man inte som normal människa tror för sig går finns ju, och i dessvärre ganska stor skala. Och där kommer ju verkligen det här med kryptering och möjligheten att hålla sig dolt in som en stort problem. Så skulle vi visa, nu är det dels olagligt att visa det som vi ser, så skulle folk häpna, och jag är ganska övertygad att vi skulle kunna få både mer resurser och annan lagstiftning ganska snabbt.
Mm. Vad tycker du personligen då om sådana här Bitcoin, Darknet och anonymiseringstjänster som Tor och liknande verktyg som finns tillgängliga?
Ja, alltså vad jag personligen tycker, dels så spelar det ju ingen roll, och jag har ju viss förståelse för varför man vill vara anonym. Det förstår jag. Sen blir ju problemet att man ska kunna begå brott och sen också trots det vara anonym. Och då komplicerar det ju vår som säger, brottsbekämpande verksamhet mycket. Och sen har det ju blivit lite, det är ett personligt fortfarande då, lite svårt att förstå den här extrema viljan att man alltid ska vara anonym, eftersom går du och köper mjölk på Konsum är du ju inte anonym. Då går du ut dit i din egen person och står för det. Men det vågar man inte, ska man inte göra på internet, och det ska vara en självklarhet i alla lägen, och det har jag lite svårt att förstå.
Om man då tittar på nya möjligheter med ännu mer modern teknik, så inom andra områden som, eller inom andra branscher, så pratas det mycket om maskininlärning och AI. Vilken effekt skulle det ha om ni liksom bör använda den typen av funktioner mer i brottsutredningar?
Det smyger in sig i verksamheten mer och mer, och jag tror att framtiden kommer bli helt annorlunda och med stor hjälp av olika så att säga, automatiserade processer och verktyg. Men ett bra exempel, vi har ju då en desk som sitter och tar emot allt som ramlar in hos oss. Och där ramlar ju då in halshuggningar, avrättningar, sex med barn, spädbarn, tortyrliknande scener som vår personal måste sitta och titta och granska på. Eller granska. Och där finns det ju redan idag hyfsade system, och de kommer ju väldigt snabbt bli bättre, som kan helt enkelt titta på material och göra någon form av första bedömning i vart fall. Mm. Så man slipper titta på samma halshuggningsfilm 4 gånger.
Mm. Men det är inte en spelfilm, utan det är riktiga händelser.
Ja, det är dessvärre det vi pratar om. Ja. Polisen jobbar ju i det riktiga livet. Precis. Och inte i en film. Yes.
Det låter lite science fiction ibland.
Dessvärre så är det ju inte det.
Nej. Hur ligger Sverige till i införandet av nya sån här modern teknik i polisiär verksamhet i förhållande till andra länder då?
Jag tror att man skulle kunna säga att vi ligger bra till. Vi har en IT-avdelning som är kompetent. De är såklart resurssatta, lågt tycker både vi och dem. Och svensk teknik och ingenjörskap har väl alltid legat i framkant. Så det är inte där det brister, utan jag vill påstå att det är vår lilla... Vi är ju bäst i klassen på mycket. Vår lagstiftning ska vara solid, och den ska verkligen vara robust och hålla mot allt. Och det gör att den är ganska långsam. Så jag vill säga att det är snarare där än den tekniska delen. Sen visst, nu är vi en stor myndighet. Ska vi göra inköp och upphandlingsregler? gör att det blir komplicerat. För det har jag förstått, internet går fort. Mm. Man kan bygga eller skapa en skadlig kod, säger vi, som vi ska knäcka, och då har någon i något annat land tagit fram något botemedel eller något verktyg som vi kan använda. Men det har den gjort över natten. Vi skulle kunna använda den på en vecka, men vår process att få in det i systemet är mer än en vecka, så kan vi säga.
Ja. Säpo vill ju ha möjlighet till svensk datalagring även från meddelande appar som Facebook Messenger, WhatsApp och Snapchat. Hur ser du på detta?
Enkelt så kan jag säga att vi stödjer Säpo i den delen, eftersom vi jobbar i samma bransch och har samma dilemmor och problem. Sen förstår jag att det finns juridiska komplikationer och svårigheter med det, men absolut.
Men vad skulle det innebära att man, om man fick möjlighet till den här typen av datalagring från de här meddelandetjänsterna?
Ja, rent tekniskt är jag absolut för dålig, men om vi tar WhatsApp som många använder, så eftersom det är ett amerikanskt företag så vill vi idag ha ut något från WhatsApp. Om det överhuvudtaget går, vilket jag vet det kan vara väldigt svårt, så är det en extrem process. Ofta kan man säga med de här amerikanska delarna så är det ju krävs det dels att det ska vara straffbart i USA för att vi ska få ut det, och kommer vi till de här vanliga brotten med hot och förtal och såna här saker så har de helt andra regler. Och att ett amerikanskt bolag följer amerikansk lag är ju helt naturligt. Så vi har ett bra samarbete med dem, men det kan alltså krävas någon form av rättshjälpsbegäran från en svensk åklagare som kontaktar då en domstol i Kalifornien som ska då fatta ett beslut innan vi får tag i den här informationen. Som vi kan behöva. När vi vet att den kanske då finns, i vissa fall, om vi inte pratar om WhatsApp, på en svensk server någonstans.
Mm. Eller vi har... hur skulle en sån här möjlighet till svensk datalagring gå till? Är det ett beslut som måste stiftas här? Eller...
Ja, alltså det vanligaste vi pratar om mer kanske är då det här beslag på distans som många andra länder har. Vilket i dagens värld blir lite märkligt när man stoppar någon eller vi griper någon, vi har något i beslag, en telefon. Idag har du ju molntjänster som de flesta känner till, och molnet är ju ett konstigt begrepp eftersom det är en annans dator som står någonstans. Och det blir ju då märkligt om man lägger upp allting som man gör, kanske direkt kopplat till sitt iCloud eller vad det nu kan vara. Sedan när polisen ska göra en husrannsakan och ett beslag så kan vi inte få tag i den här informationen, för vi får inte, även om vi kan, alltså vi har inloggningsuppgifter, den kan till och med vara påslagen, så kanske vi inte får ta det, för det ligger då på en server någon annanstans. Och där har ju andra länder en betydligt bättre lagstiftning.
Mm, tror att vi kommer komma dit, att vi har en likadan bra lagstiftning? Då,
det tror jag. Ja, jag tror att Sverige brukar följa efter, men sen kanske vi tar 5-10 år extra på oss, så att det blir riktigt, riktigt bra.
Mm. Om vi pratar om kompetensförsörjning då, vad innebär det egentligen att jobba som tekniker hos SE3? Vad får man göra?
Ja, vi har ju inga direkta tekniker. Vi har ju IT-forensiker, vi har nätverksspecialister med mera. Så det vi vill ha är ju bred kompetens. Några brukar, som är betydligt bättre än mig, brukar ju prata om att är du väldigt spetsig, du är jätteduktig på just något litet område, så går det ju väldigt fort, utvecklingen. Så vi vill hellre ha generalister som är riktigt breda. Sen behöver vi ibland då kanske nätverksspecialister eller till och med någon som är duktig på att skriva koder, skripta och programmera också.
Mm. Men varför ska man söka sig till SE3 och inte till Spotify eller något spelbolag eller sånt där?
Ja, vill man göra skillnad på riktigt och vakna och känna att man gör riktigt nytta. Om man vill hjälpa och se till att ett våldtaget barn får rättvisa, eller om man vill fylla på sin plånbok, man kan, upp till var och en, om man ska raljera lite. Men det är ju ett spännande yrke att vara polis och brottsbekämpare, oavsett om det är hos oss eller en annan myndighet, så är det ju, det är ett spännande jobb. Man är verkligen med där det händer, när det händer, och precis som jag började med, man gör faktiskt skillnad på riktigt om man jobbar inom brottsbekämpningen.
Mm. Vad är idag var ni 100 anställda cirka. Yes. Hur många anställda kommer ni vara om 5 år?
Ja, vi kan säga att där vi funderar ganska mycket på de banorna. Som vi på NOA då, på SC3, är ju på nationell nivå. Och det vi ser är att för att bli bra på det här så måste bredden bli bättre. Alltså polisregionerna måste få också en styrka att kunna utreda brott där det väl sker. Så om jag skulle säga så är det inte något större behov att vi behöver vara massor med mer, utan snarare börja med att fylla på regionerna med kompetent personal så de kan hantera mycket av flödet som kommer in. Mm. Medan vi hanterar mer kanske då den internationella verksamheten. Så visst, vi kommer att öka, det gör vi. Men det förhoppningsvis också kommer polisregionerna göra i stor utsträckning.
Så att hela polis-Sverige blir mycket bättre på det här området helt enkelt?
Ja, eller fler framförallt. Vi är bra, men vi är för få som är bra.
Vilka är de största utmaningarna för dig då i din roll kommande år?
Jag får ju kämpa med att få mina chefer att förstå vikten av det här området, och vi jobbar ganska stenhårt med att förstå, eller få framförallt utredningssidan och förstå hur viktig digital bevisning och digitala spår är och hur snabbt de försvinner, det är flyktigt. Vi måste alltså vara bättre och få en bredare spridning på det. Så att informera, lära vår egen organisation om att cyber och IT finns och är en stor del av alla utredningar.
Mm. Och de stora möjligheterna du ser framför då?
Ja, möjlighet. Om vi blir bättre så kommer vi öka vår uppklarningsprocent, alltså när det gäller många olika brottstyper. Idag är IT-forensiker till exempel en väldigt smal, alltså en så kallad flaskhals, där många utredningar ligger och väntar på ganska enkla, inom situationstecken, utredningar kanske då, genom att gå igenom telefoner. Där finns de på hög. Och det skulle vi få in mer IT-forensiker i verksamheten, så skulle hela utredningsverksamheten rulla på med högre hastighet.
Vi kanske ska förklara vad en IT-forensiker gör.
Ja, IT-forensiker gör ju egentligen mellan himmel och jord. Vi har allt från det man skulle kunna säga, alltså tömma en telefon. Det är en del som påstår att det kan maskiner göra, men ska du göra med någon form av finess och veta vad du vill ha, så krävs det en viss utbildning. Så det kan vara allt från att IT-forensik hantera mobila enheter till att gå igenom servrar, hantera krypton. Och det kan också vara nätverksspecialister som jobbar med att analysera data från nätet. Så spektrat är ganska stort. Vi har folk som sitter med mikroskop hos oss och löder och chippar till andra delar som gör, vad vi nu skulle kunna säga, andra lite enklare saker. Vi får heller inte glömma allt med bild och ljud idag. Det spelas ju in massor med bilder och ljud. Och bara att kunna hantera och förfina ljud så att det hörs, bilder så att de verkligen syns, både allt från film till andra bilder. Så spektrat är stort vad en IT-forensiker gör.
Ja, verkligen. Patrik, stort tack för att du kom till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Ja. Otroligt kul att ha det här. Vi kommer säkert kanske återkomma till det här ämnet flera gånger.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack.
Ja, då har vi precis hört en intervju med SC3s chef Patrik Körner. Vi närmar oss slutet, och om du vill läsa mer eller fördjupa dig i det här ämnet så finns det en hel del att läsa på nyteknik.se.
Vi ska tacka dagens huvudsponsor Comsol och berätta att alla avsnitt av den här podden och bonusklipp finns på Acast, Spotify, iTunes och givetvis på nyteknik.se. Klicka gärna på prenumerera så missar du inga avsnitt.
Mm. Har du åsikter om innehållet eller tips på ämnen som vi ska ta upp här, eller kanske intressanta personer som du vill att vi intervjuar, mejla då till redaktionen@nyteknik.se. Jag heter Per Donnison.
Jag heter Anna Oring. Tack för att du lyssnade.
Hej då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.